kan stå upp och sjunga sista versen. Öppna det som behöver öppnas upp och föda det som behöver födas in i vårt hjärta och liv idag. Vi ber i ditt namn, barn. Amen. Varsågoda för sitt barn. Rakel, vill du komma fram? Så ska vi se här. Vi måste göra så att Andreas som använder någon mick har satt upp här. Vi har ju varit på UV-läge, du och jag. Mm. Och så ser ni ljud. Någonstans ska ni ljud här. Är den röd upp i kanten, den mjukade? Ja, så. Vi har varit på UV-läge. Vad hette UV-läget?
Oslappnat. Ja.
Vad var det bästa med UV-läget? Något? Kvällssamlingarna och morgonsamlingarna. Men nu måste du förklara här. Vad är en morgonsamling?
Då träffas vi vid den stora scenen. Och så drama. Och så pratar vi och sjunger.
Du, den här skrothandlaren. Vad var det han sa väldigt ofta?
Se, jag gör allting nytt.
Titta. Du kommer ihåg det. Jättebra. Se, jag gör allting nytt. Ja. Och kvällssamlingar, vad är det för något?
Det är ett lägerbål. Då sjunger vi till Gud. Och så mot slutet så sitter vi i patruller och ber med ljus.
Det är så här, på våra små läger så kanske vi går in i en lada och har kvällssamling och bönlåsson. När man är 4000 så är det inte så enkelt. Gå in i en lada och bönlåsson. Så vi hade gjort så här igår att de har fått med sig, varje patrull har fått med sig en hink med sand och så ljus att få tända och sätta i det här. Och så har man suttit i patruller och i det här stora myllret av människor och så har haft anlagt det. Jättebra. Men du, har du lagat någon mat på läget?
Ja.
Vad har du lagat något?
Tacos.
Tacos, ja. Nu får du växa det. Ja, hörni, se, jag gör allting nytt. Jag har inte kunnat släppa de där orden sedan jag kom hem från lägret när jag började förbereda predikan. Nu ska ni inte få höra det Uvan har hört, utan det är något som det rör sig i mig det här. Se, jag gör allting nytt. Och det var ungefär som jag hade skrivit här under veckan eller pratade med en Uvan någonstans här som har varit med på lägret, så kommer de ihåg den här skrothandlaren. Hon kanske kommer ihåg den töntige pastorn med som var med och hoppat. Men skrothandlaren kommer de ihåg. Som allt gång på gång så sa han så här. Se, jag gör allting nytt. Han hade upptäckt det i bibelordet då. Och nu ska du fundera lite på den här satsen i ditt liv. Vad skulle det här betyda för dig? Finns det någon i din livssituation där du önskar att det skulle få ske någonting nytt? Är det något som du hänt i ditt liv som du känner jag vill tacka Gud för att du gjorde det här nytt? Ta en liten stund och fundera på detta. Finns det något i livssituationen som du skulle vilja se ge de här orden, Herre, gör det här nytt, eller är det något av tacksägelse? Fundera lite. Det är så här att vi som människor, vi lever mitt upp i livet. Där är du och jag. Ena dagen så är det rosor och det är solsken. Och nästa dag så är det tistlar och det är oväder. Ibland är livet enkelt, det bara leker. Men sen en annan stund så är det kamp och det är strid. Det är livet. Det är livet. Och mitt i det så får vi ta med oss den här bönen. Se, jag gör allting nytt. Och nu ska jag ta med dig till en bibelperson som jag tror inte jag har predikat över honom någon tidigare. Därför är han inte enkel att predika över. Och det är Jobb. Jag ska börja i Jobb. Och så ska vi knyta ihop tankarna med det här. Se, jag gör allting nytt. Jobb är en bok som vi kallar för lidandets bok. Man tar upp lidandet, vi möter lidandet i den här boken. Vi läser den inte så ofta, vi predikar mindre ur den, men egentligen har det svaret på lidandets problem för dig och mig som händer. Jag ska börja i första Jobb kapitel 1 och vers 1 och framåt, ska jag läsa lite stycken här då. Ja just det, det är ingen bild. Jag har ju trott att det var bild, eller nu blir det ljud, men jättebra. Nu ska vi se hur det är bild här. Jag väntar några sekunder på växlingen här. Nu tittar jag, nu har jag bilden. I landet Uz levde en man som hette Jobb. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Han hade fått 7 söner och 3 döttrar. Han ägde 7000 kameler och 7000 får och 3000 kameler och 5 par oxar och 5 åsnestor. Och dessutom tjänar i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Hans söner brukade hålla fester i sina hem, var en i sin tur och ordning. De sände bud och bjöd in sina 3 systrar för att äta och dricka tillsammans med dem. När en sådan omgång av festdagar hade avslutats sände Jobb bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var en av dem. För Jobb tänkte, kanske har mina barn syndat och förbannat Gud i sina hjärtan. Så gjorde Jobb varje gång. Vi möter en rik man i Österlandet. Kanske lite svår att personifiera sig med utifrån texten och det som händer i sammanhanget. Han var rik, står det, och han hade en fru, han hade barn, pojkar, söner, han hade döttrar. Han hade en stor, härlig familj omkring sig mitt uppe i livet. Han var etablerad, skulle vi kunna säga, utifrån svenska samhället. Han hade ett gott liv. Och dessutom så står det att han var from och han var rättsinnig man som fruktade Gud och som undvek det onda. När hans söner hade fest så hade han bekymmer eller han hade omsorg om hur mycket vi ska tänka så här. Han ber för dem utifrån det. Om de har syndat och förvandlat Gud i sina hjärtan så ber han för dem och han hoppar för dem. Jobb är mitt upp i livet. Det där som bara rullar på och är välsignat som vi kan uttrycka det då. Men där händer någonting. Åklagaren står det i kapitel 2 längre fram här. Eller det som också då talas om Satan lite längre fram. Han får tillåtelse av Gud att pröva Jobs tro. Och förtröstan på Gud. Och det första som drabbar Jobb, det är att han förlorar allt det här han har. Sin rikedom, han förlorar sina barn. Och när det här har hänt så konstaterar Jobb så här. Naken, det är Jobb 1 då. Naken kom jag över min moders liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog. Lovat är Herrens namn. Under allt detta syndade inte jag och kom inte med någon anklagelse mot Gud. I motgången så blev jag av med allt det här som livet har gett mig. Och vad gör jag då? Jo, mitt i det här så lovar han Gud. Han kan tacka Gud mitt i det här. Det hörs inte en ton av bitterhet hos jag när man läser texterna. Och då är det så här, när inte det här biter på Jobs tro, så får åklagaren i Jobs bok tillåtelse att också låta Job drabbas av sjukdom. Och för att se man då också står fast i sin tro. Och då står det så här i Job 2. Står du fortfarande fast i din fromhet, förbanna Gud och dö. Ja, vem är det som säger så? Jo, det är hans fru. Den som står närmast och ska stötta säger så till honom. Det är ganska konstigt. Men då säger han så här, du talar dåraktigt som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud så ska vi då också ta emot det onda. Sen följer 36 kapitel i Jobs bok. Där är hans vänner och samtalar med honom. De försöker tala om till rätta. Du måste inse ändå att det är bättre att du släpper taget om Gud och får ett bra liv och så vidare. Ungefär så går resonemanget då. Och sen när man kommer till de fyra näst sista kapitlerna så för Gud ett samtal med Job. Alltså en dialog så här. Och sen ser vi till sist i kapitel 42 hur Gud på nytt vänder på alltihopa och välsigna honom. Därför att han har stått fast vid Gud. Och säger ordet så här. Och Herren återupprättade Job när han bad för sina vänner. Herren gav Job dubbelt så mycket som han hade haft förut. Kommer ni ihåg hur många får han hade?
14
000. Ja, precis. 14 000. Fick han då, om man dubblar, så är det ju. Gud välsignade honom tillbaka. Och det står också i vers 12 så att Herren välsignade slutet av Jobs liv mer än dess början. Hur hänger det här ihop med den här orden jag började i? Se, jag gör allting som det stod i Uppenbarelseboken. Jag ska ge dig en liten tanke som man möter i bibelordet. Jag möter den i Jobs berättelse så här. Jag möter den i skapelseberättelsen, jag möter den i Guds folksberättelsen, jag möter den i Jesusberättelserna i bibelordet. Och jag vill att du ska ta med dig dem. Allting börjar i harmoni. Men det händer en katastrof. Och så sker det en återupprättelse. Se, jag gör allting nytt. Och i början det här, allt börjar i harmoni. Om vi tittar på Job då. Han var en from man, han var en rättsinnig man. Gud välsignade hans arbete, hans verk och allt han hade. Därför att han litade på Gud, han vandrade med Gud. Och relationen var fullständig med Gud för Job i hans liv. Går du till själva skapelsen så ser du när Gud skapade Adam och Eva. Så skapade han dem i lustgården i full harmoni. De kunde umgås med Gud. Gud kom och gick, stod på aftonen och umgicks med dem i lustgården. Allting var helt som Gud hade tänkt. Och så är det när man ser på Guds folk. Så är det också så. Löftet till Abraham. Vad gör Gud med Abraham? Jo, han välsignar Abraham. Och han blir ett stort folk. Därför att Gud har valt ut det här folket att vandra med honom. Och så möter vi Jesus. Jesus föds i Betlehem. Och han föds under lyckliga förhållanden. Inte bara för att det är stall eller dåligt. Utan han föds in i ett sammanhang där människor tar hand om honom. Och den är bra. Ta med dig de där tankarna. Sen händer den här katastrofen hos Job. Han förlorar rikedom. Han förlorar sina barn, står det i texten. Och jag tänker så att förlora sina barn är ju mycket mer än att förlora rikedom. Men det här händer honom i sammanhanget. Och så drabbas han av sjukdom in i sammanhanget också. Både till själva skapelsen så har du syndafallet som händer. Människan vänder sig bort från Gud och det är en katastrof. Det här som kommer in som gör att vi har inte relation med Gud längre. Vi har ingen hel tillgång till det Gud har gett oss. Och så är det med Guds folk. De lever i träldom framöver. De hamnar i slaveri i Egypten. Under 400 år så finns det som ett slavfolk där nere och lider. Du har det här i fångenskapen, 70 år i Babylonien bland annat också. Hur de får uppleva katastrofen. Och läser man hela Israels historia framåt där efter Babylonien så är det så att det ena stormakten efter den andra tar över Israel. Och de lever i förtryck. Det är en katastrof för folket. Och Jesusbarnet, eller Jesus då, ja, som litet barn får han ju fly tillsammans med sina föräldrar till Egypten. Han blir utsatt för det här att vara människa. Som vuxen så blir han ifrågasatt. Han som är Guds son. Han dödas på ett kors. Till sist, mänskligt sett, en katastrof. Men det sker en återupprättelse för Job. Han får tillbaka dubbelt upp av vad han tidigare hade. Därför att han står fast vid Guds och vid det Gud har gett honom. Att vandra med honom och vara nära honom. Herren återupprättade Job. Skapelsen då, ja. Korset på Golgata upprättar ju det som skedde i syndafallet. Det som revs ner, eller vi tar byggdes upp, rättare sagt, mellan människan och Gud. Det revs ner i syndafallet. Det är borta, det finns inte längre. Och Guds folk då, det var ju så här att de fick vända tillbaka från träddomslandet. De fick vända tillbaka från fångenskapen i Babylonien. Och de väntar idag på sin messias som ska komma. De ser fram emot det här. Och tar vi då Jesus in i den här tanken med, så han uppstår, och när han gör det så segrar han över djävulen och allt det onda. Och det är därför bibelordets näst sista bok kan ha med den här texten. Se, jag gör allting nytt. För det är Guds tanke. Guds tanke är alltid att göra allting nytt. Jag vänder tillbaka till bibelhistorien igen då. Första Mosebok, när Gud skapar, så är ju det här, han skapar himmel och jord. En skapelse som är helt och hållet i harmoni med vad Gud har tänkt och vad Gud vill. När vi kommer till slutet så står det om nya himlar och en ny jord i Bibeln som ska komma ner på himlen. Gud ska skapa någonting nytt. Och han som startade alltsammans, om honom säger ordet, han är början och slutet, han är alfa och omega. Men han är också allting däremellan. Han vill göra någonting nytt. Och då kan jag fundera så här lite utifrån Uppenbarelseboken 21 och 5. Är det här bara ett framtidsord? Eller är det ett ord där vi är? Idag. I vår tid, i våra liv, där vi finns. Vad säger Jesus om det här nya som ska komma? För han måste ju vara centrum på det här nya som ska komma. Jag ska lyfta några saker. Jag har lyft det här tidigare och jag har varit hos er, men jag lyfter dem på nytt, för de här är egentligen så kristallklara, tycker jag, och så självklara. Och det skulle bara få vara. Jag kan berätta då, vi var i Säfrö igår kväll på tältmöten. Och det är fantastiskt att få se människor söka sig fram till frälsning. Det är det här vi väntar efter. Han vill göra någonting nytt. Han vill förvandla människors liv. Efter onsdagskvällen fick jag ett sms av mina grannar i sommarstugan ut att 100 blir frälsta på onsdagskvällen. Det är fantastiskt. Gud gör någonting nytt mitt ibland oss. Vad säger Jesus om jag lyfter in det här tanken då? Jo, han säger så här. Omvänd er, himmelriket är nära. Himmelriket är nära. Vi får inte placera det bara långt borta. Utan vi ska placera det i den tanken han har gett oss. Det är här hos oss. Och det är ju så här att egentligen kan man skriva att är nu här eller är för handen. om man går in i grundtexten och tittar på orden. Det är alltså nåbart idag. Varför blir människor frälsta? Jo, Guds rike är nåbart. Och det önskar jag att det skulle bli tydligt för dig och mig. Att det handlar om det här. Och 70 gånger så tar Jesus upp det här himmelrike eller gudsrikes tanken i evangelierna. Och 8 gånger handlar det om framtid. Och hör och häpna, 62 gånger om nutid. Se, jag gör någonting nytt. Han vill göra det mitt i natt oss där vi finns idag. Därför att gudsriket är nära. Det var kallelse att bära ut det här till människor. Att människor ska få rycka det till sig, som han säger. De ska få upptäcka, få en hunger av detta och söka Jesus idag. För det andra då, så säger Jesus här i Lukas 4. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. I de här orden så beskriver Jesus det nya som ska komma. Och då tänker jag inte så att det ligger där borta långt framför mig. Utan jag vill tänka att det är här som Jesus vill att det ska vara. Att förkunna glädjens budskap för den som är fattig idag. Att sätta den som är fången fri i namnet Jesus. Att be för den som är sjuk, att vara med om att Gud gör under mitt ibland oss. Att befria den som är förtryckt, som sitter där med skuldkänslor, ångest och har bördor. Den som är fast i olika saker. Befria den idag. Och att förkunna ett nådens år från Herren. Därför att det finns ingen bedömelse i Jesus Kristus. Alla kan få bli fria i honom. Och därför säger ordet idag, se, jag gör allting nytt. Tänk om vi kunde få våga ta med den tanken ut i mitt i vår vardag. Se, jag gör allting nytt. Och Jesus visar ju också i praktiken hur han tänker och hur han vill att det ska vara. Och då läser jag de här orden som jag också har delat med er några gånger tidigare. I Matteus 10 säger han så här. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem. Gå inte bort i hedningarnas område eller in i någon samarisk by. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära, är för handen. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena. Driv ut onda andar. Där ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Att låta evangeliet få vara där det är idag för människor som kan förvandla. I Lukas så står det att han kallade samman de 12 och gav dem makt över onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut den för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Och i samma kapitel där sägs, de gick ut och vandrade från by till by och överallt förkunnade evangeliet och botade sjuka. Det här är vår kallelse idag till vår värld. Se, jag gör allting nytt. Ett evangelium som förvandlar på alla områden. Det förvandlar på socialt område, det reser upp människor. Sebastian Slaxes, han har en väldig berättelse med sig i livet. Hur Gud har förvandlat honom. Det var andra vittnesbörd igår kväll som gör det också. Och nu man har blivit lyft ur det här med droger och missbruk och allt jobbar här. Därför att de har mött Jesus. Och Jesus kan möta och förändra sociala sammanhang. Han är den som också kan läka så, han kan hela. Och lärjungarna får ju det här uppdraget att gå ut och göra det här nu. Och det står att de kommer glada tillbaka när de har varit med om det här. Men då säger Jesus, glädjes främst över att namnet är namnet skrivna i livets bok. Så lär oss Jesus en sak till som går i linje med det här, att se, jag gör allting. Han säger så här i bönen, Fader vår, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och den här bönen har jag stavat på mycket, funderat mycket. Är jag beredd att be den bönen? Att som Guds vilja ske himma i himlen, är jag beredd att låta den ske här på jorden? Att jag ställer mig som ett redskap i den tjänsten så att Guds vilja kan få ske på jorden och få bryta fram. Vi kan betrakta allt i löftena om att Guds rike är nära som ett framtidslöfte. Men framförallt så är det där jag befinner mig. Där finns Guds rike. Jag var med om en liten rolig grej igår. Jag var inne och handlade. Jag letade efter blommor i stan igår och det var jättesvårt. Några av dem står här framme då på altaret här. Till sist hamnade jag på Netto. Har de blommor, tänker jag. Om jag går in där med då. Ja, de hade blommor. Och så kommer jag till kassan och så kommer en dam och börjar prata med mig och så säger hon, men Anders, känner du inte igen mig? Det gjorde jag ju inte. Det var ju tvungen att erkänna då. Men när ett visst blick som hon gav mig, då såg jag, men det är ju du, Anita Karlsson i Rövik. Och så började vi prata och så säger hon, vi har ju så härliga möten i Säfö, det finns hopp. Ja, ja, det är ju härligt, det finns hopp i Säfö, sa jag. Och så vänder jag mig till kassörskan, vet du att det finns hopp i Säfö? Och hon blir lite som ett frågetecken, eller utropstecken, ung tjej. Vadå mina? Jo, men det är tältmöten i Säfö. Och Sebastian Staxes där, och den känner nog du. Ja, honom vet jag av honom, säger han. Och hade troligen hört hans berättelse. Kanske ett litet sätt att få dela med sig av Guds riket, att få någon att nappa, att våga ta det där steget och söka det Gud har i dig. Det här var predikan. Nu ska vi strax gå in i nattvarsfirande. Jag skulle vi sjunga en sång emellan varandra. Men då vill jag att du på nytt ska ta till dig det här. Nu ska vi se hur det gått förbi här. Där. Den här tanken. Som jag gav innan. Och så ska vi ta en stund av stilla bön. Finns det något i din livssituation som du skulle vilja se dagens bibelord förändra för dig? Och att just det här, se jag gör något nytt. Gör något nytt, kan få bli en verklighet i ditt liv. Jag vill att du ska vara i stilla bön en liten stund med den tanken. Profeten Jesaja ger oss också de här orden. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Jag vet inte om det är där att ditt liv är en vildmark, en öken. Men det finns en väg som Gud vill göra för dig något nytt. Och Gud kallar det ta det steget in i den väg som Herren har för dig. Se, jag gör någonting. Vi ska gå tillsammans. Far, tack för ditt ord. Och nu ber vi helige Ande att du ska röra vid oss utifrån tankarna. Och du vet vad som har tagit tag i oss personligt. Och jag bara ber här, ge oss mod att våga öppna våra tankar för dig och låta dig få beröra våra liv just nu. Jag ber för den som brottas att du ska möta någon lägenhet. Jag ber för den som är på sjukdom att du ska hela här. Jag ber för den som sitter fast i något att du ska bli fria ifrån detta, Jesus. Jag ber för den som har de här stora frågorna att du ska gå in och hjälpa i de frågorna att lösa här. Tack att du kan göra allting nytt när vi kommer till dig. Här vi lägger oss hos dig just nu. Här tar han en nattastund, tar han om den gemenskapen när vi delar brödet och vinner den här världen också. Här är vi del i ditt namn. Amen. Vi ska sjunga tillsammans nummer 75. Och så med den går vi ut till vår nattastrygande idag.
Mm.